God förmiddag på er, hoppas ni har haft en bra stund. Hur många såg Vasaloppsstarten där hemma? Några av er. Jag missade starten, men när jag käkade frukost då hann jag i alla fall se att de körde på. Alltså vilken fart de har. Är någon som åkt Vasaloppet av er? Nej, inte jag heller. Jag har sprungit en del, men åka skidor så där, det har jag aldrig klarat av. Samuel heter jag. Jag tror att jag har träffat de flesta av er. Jag jobbar ju som pastor inne i Pingstkyrkan i Norrköping. Har gjort det i 2,5 år. Så flyttade vi och vår familj hit. Och när jag förberedde mig för idag så jag tror att jag kommer tala om ett bibelord som jag kan ha nämnt om här när jag var här och predikade för några gånger sedan. Jag har ju oftast några saker som jag ofta vill skicka med när jag predikar. Och jag brukar skicka med dem på lite olika sätt. Men det kan vara så att jag har ett av de här bibelorden har jag nämnt. Så en av mina punkter kan ni ha hört. Och den handlar om att komma ihåg saker. Så då får vi se om ni har ett bra kom ihåg eller inte. Inte. Då är jag i gott sällskap. Men jag skulle också vilja be en bön innan jag börjar läsa ett bibelord och tala om utifrån det. Herre, tackar vi för att samla till gudstjänst. Tack att du är här med din heliga ande. Tack att du har räddat oss. Tack att du har gjort oss till dina, Herre. Tack att vi den här förmiddagen får rikta vår blick mot dig. Du som är trons upphovsman och fullkomnare, Herre. Tack att du håller våra liv och hela världen i dina händer. Och vi kan se att det är oroligt och det är jobbigt på många sätt och vis. Och vi har också mycket att vara tacksamma för, Herre. Tack att du håller allt det i din hand, Herre. Jag ber att du ska välsigna den här stunden. I Jesu namn. Amen. Som ni hör så har jag någon envis förkylning. Därför har jag liksom bara vinkat till de er som jag hälsar på. Jag är inte sjuk på något sätt. Men det är en förkylning som den släpper liksom inte taget om mig. Och ni har kanske också varit med om det, om att det är sega förkylningar som går nu fram och tillbaka. Mitt minne ska jag alldeles strax säga någonting om. Det är bra men kort. Jag är dessutom inte så bra på att hitta saker. Jag vet inte om du känner igen dig i det också. Min fru Frida, hon är trött på att jag och hennes våra 4 barn, nu bara 2 som bor hemma, allt som ofta går till henne och säger: jag hittar inte det här. Mamma, vart är det här? Eller älskling, vart är det här, som jag då säger. Jag tycker att jag kan leta och leta helt förgäves efter någonting. Och så frågar jag Frida och hon säger: men den ligger ju där. Nej, det gör den inte. När jag letade så låg den inte där. Jag kan titta i kylskåpet och säga: nej, men nu har vi inte. Vad är det vi ska ha för någonting? Jo, säger hon, och så pekar hon. Så finns ju den där flaskan eller såsen eller vad det är, något som jag nu har letat efter där. Det här beror inte på att jag har dålig syn. Jag har kollat hos en optiker. Jag har jättebra syn. Behöver inte alls ha glasögon, utan jag ser nästintill perfekt. Men det är ju skillnad på att se någonting och att se någonting. Och jag tänker mig att när vi rör oss i både i trafiken och i livet så behöver vi titta framåt, men också ibland titta bakåt. Vi behöver titta runt omkring oss och vi behöver titta uppåt. Och det ska jag säga någonting om. Att titta bakåt, vara tacksam för vad Gud har gjort. Att titta framåt och våga lita på att Gud finns med när vi går genom livet. Men också att titta uppåt, ha blicken fäst på Jesus. Men också titta åt sidorna, för det är när vi ser på sidorna, det är då vi ser människor runt omkring oss. Det är då vi möter behoven där vi kan få vara med och hjälpa till. Som jag sa, jag har dålig, eller jag har ju bra syn, men jag är dålig på att hitta saker. Och jag har ett minne som är bra men väldigt kort. Och det här är jag inte ensam om. Det här tror jag många av er kan känna igen er i. Och jag märker också när vi läser i Bibeln att det här är något som Gud har uppmärksammat. Och därför så påminns vi hela tiden i Bibeln att titta bakåt. Och när jag var här och predikade, kanske var 2 år sedan, så har jag för mig, även om mitt minne är bra men kort, att jag läste och återberättade en berättelse från Josua kapitel 4. Det som har hänt i Josua bok, det är ju att judarna har lämnat slaveriet, 400 års slaveri i Egypten. Mose ledde dem ut genom Röda havet, ett fantastiskt under. Tänk att stå inför ett hav, Bråviken som exempel, och så en fiendarmé som kommer jagandes efter dem, och så delar Gud på vattnet och de kan gå rakt över. Vi är tacksamma för färjor och för broar, men tänk att Gud delade på vattnet och folket gick rakt igenom. Ungefär en halv miljon människor, kanske upp emot en miljon människor, kunde gå torrskodda över havet, och sen så slöt sig vattenmassorna över fara och hans armé. Sen har de ju 4 år av att vandra runt i öknen av lite olika skäl. Och så får Mose lämna över stafettpinnen till Josua. Och så står Josua vid Jordanfloden och ska gå över och inta det förlovade landet. Och då låter Gud precis samma sak ske igen. Nu är det inte ett hav han delar på, men Gud delar på Jordanfloden och folket kan gå torrskodda över. Gud gör på nytt ett så här fantastiskt under framför ögonen på det judiska folket. Men Gud vet att minnet hos många av oss, det är bra men väldigt kort. Så han säger åt dem, för att ni ska komma ihåg och inte glömma bort vad jag har gjort, så säger han till Josua: skicka ut 12 gubbar, en ifrån varje stam, att hämta upp några rejält stora stenar ifrån flodbotten. Och lägg dem här på flodbanken bredvid floden. Och då så ska jag läsa ifrån den 21 versen. Josua, han sa till Israels barn: när era barn i framtiden frågar sina fäder, vad betyder dessa stenar? Ska ni förklara för dem och säga: Israel gick på torr mark över denna Jordan. Herren er Gud lät vattnet i Jordan torka bort framför er tills ni hade gått över, på samma sätt som Herren er Gud gjorde med Röda havet, som han lät torka bort framför oss tills vi hade gått över. Det gjorde han för att alla folk på jorden ska veta hur stark Herrens hand är, och för att ni alltid ska frukta Herren er Gud. Gud gjorde ett under på samma sätt som han hade gjort när de gick över tvärs över Röda havet. Men Gud insåg, och Gud visste dessutom det, att det tog inte jättelång tid för det judiska folket ställdes inför andra behov och bekymmer. Och så började man knorra och säga: åh, tänk när vi var tillbaka i Egypten, där hade vi det bra. Varför ska vi gå runt här i öknen? Här har vi ju ingenting. Man hade redan glömt vad Gud hade gjort. Och jag tänker att vi behöver komma ihåg vad Gud har gjort. För att dels så vill vi ju tacka Gud för det han har gjort. Men att när jag minns vad Gud har gjort, så skapar det tro i mig att i en ny situation så kan Gud göra någonting på nytt. Och jag tror att på samma sätt som judarna fick 12 stenar som minnesmärken, och det var det här jag talade om när jag var här för 2 år sedan ungefär, så behöver vi också ha minnesmärken i våra liv för att komma ihåg vad Gud har gjort. För det går så snabbt för oss, åtminstone för mig och kanske för dig också, att glömma. Vi läste ju förut ifrån Filipperbrevet kapitel 4 och vers 6. Där Paulus skriver: bekymra inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. När vi tackar Gud så påminns vi om att det är Gud som har gjort ett under i mitt liv. Det var han som grep in, det var han som hjälpte mig. Och det skapar tro i våra liv. Så när vi går igenom livet så behöver vi titta lite bakåt. Påminna oss om vad Gud har gjort. Som bilförare behöver jag också titta bakåt för att vara uppmärksam på vad som händer bakom mig. Men i min bil så har jag en stor framruta och en liten backspegel. Jag kan ju inte ha allt mitt fokus bakåt när jag lever mitt liv eller när jag kör bil. Det vore ju väldigt farligt, eller hur? Mitt största fokus behöver jag ha framåt. Men vi får inte glömma bort att titta bakåt och påminna oss om vad Gud kan göra. Så titta bakåt, men också titta framåt. Har du varit ute och gått i riktigt tät dimma någon gång? Vi var åkte skidor här på sportlovet i Trysil. Kanske därifrån min förkylning har hängt med. Och vi hade fantastiska dagar i backen. Vi som familj älskar att åka skidor. Och det var sol och så här riktigt fint väder de allra flesta dagarna. Men en dag då var det så otroligt tät dimma. Man såg ingenting framför sig. När man satt i liften upp så kunde man inte se liftstolpen. Och de är inte jättelångt ifrån varandra. Och när vi åkte ner i backen så jag blev nästan åksjuk. För i den här dimman så kunde inte jag hålla koll på vad är upp och vad är ner. Och vad har jag staketen och var slutar backen och än det ena än det andra. När man går i väldigt tät dimma. När vi hamnar i de situationerna i livet där vi inte vet vad är upp och ner, vad är höger och vänster. Så är det väldigt skönt att ha någon som kan leda oss fram genom livet. Någon som kan guida, någon som går före och säger Samuel, här är vägen, det är hit som du ska vandra på den. Och det är väldigt skönt att få gå livet tillsammans med Jesus. Jag vet inte vad som händer imorgon. Det vet inte du händer. Vi lever i en ganska orolig tid på många sätt och vis. Och jag är så otroligt tacksam för att Gud går tillsammans med dig och mig genom livet. Och det är faktiskt Bibelns vanligaste uppmaning. Jag är med dig. Var inte rädd. Jag läste någonstans att den här uppmaningen i Bibeln den nämns över 400 gånger. Det är 365 dagar på ett år om det inte är skottår. Du kan alltså en gång per dag hitta ett bibelord som talar om var inte rädd, jag är med dig. Och de där riktigt jobbiga dagarna som vi har lite nu och då, de dagarna kan du läsa två sådana bibelord. Och det räcker hela året om. Gud påminner dig och mig gång på gång genom sitt ord. Var inte rädd. Jag är med dig och det behöver vi påminna oss för att vi ska våga gå med honom genom livet. Jag ska läsa ett av de bibelorden. Det är från Johannes evangeliet kapitel 14, en del av Jesu avskedstal. Och jag tänker ett avskedstal, där säger man ju ibland det viktigaste man vill säga. Där säger Jesus, låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. När du går fram genom livet så behöver du titta framåt. Och när vi tittar framåt och inte vet vart ska vi ta vägen, hur ska det gå, hur ska det bli. Så är det väldigt skönt att kunna lita på Jesus. Att kunna få gå tryggt tillsammans med honom genom livet. När vi går på livets väg så möter vi oro. Jag tänker mig att det hör ju människan till att oroa sig. Jag har ju perioder där man ligger sömlös på nätterna och så tänker man hur i all sin dag ska det här gå? Man vet varken ut eller in. Man suckar och man ber till Gud och det är sällan man löser de där problemen mitt i nätterna. Men ändå så kan jag ligga där och oroa mig. Och jag tror det finns en risk att vi låter den här oron få ta för stor plats i våra liv. I Bergspredikan så talar Jesus om att inte låta bekymren ta över. Han säger, titta på fåglarna, titta på markens liljor. Gud har omsorg om er. Och i det här i Bergspredikan från kapitel 6 så har ju Jesus också ett botemedel mot att låta ångesten och oron ta för stor plats i våra liv. Jesus säger i Matteus 6, och det här är också välkända bibelord, 6:33. Nej, sök först Guds rike. Och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Vi behöver gå och titta framåt i livet. Lita på att Gud finns med. Och jag tror att medicinen mot ångesten, mot oron, att låta det ta över. Det är att fästa blicken på Jesus. Han har omsorg om dig och mig. Och genom att titta bakåt på vad Gud har gjort. Så skapas ett tro i mitt liv och i ditt liv att Gud som gjorde ett under igår, som delade Röda havet, som delade Jordanfloden eller vad han nu har gjort i ditt och mitt liv. Han kan också gripa in i det som ligger framför vad det än är. Gud har omsorg om dig och mig. Och vi behöver söka honom, vi behöver fästa våran blick på honom. Och det är ju den tredje som jag tänker när vi går på livets väg. Titta bakåt, titta framåt, och så behöver vi titta uppåt, att ha rätt fokus. När vi läser i Apostlagärningarna så får vi vara med om en fantastisk resa och utveckling. Från att lärjungarna har varit rädda, gömt sig, så får de bli uppfyllda av den helige ande. Och så går de i den kraften ut och så börjar de predika. Och när Petrus talar på pingstdagen så kommer ju 3000 människor till tro. Och i de kapitel efter kapitel så står det hur fler och fler kommer till tro. Det kommer till tro några präster och några skriftlärda, och människorna tyckte väldigt gott om dem. Det här skapar ju också motsättningar. Vi hörde ju om motsättningarna som en del av våra kristna bröder och systrar får möta idag. Där man blir förföljd. Det här är precis vad som händer i Apostlagärningarna också. Stefanus, en av de 7 diakonerna som ansvarar för att dela ut mat, han grips och man vill döda honom. Man bestämmer sig för att man ska stena Stefanus. Man kan inte man ser förbi att han bara ville göra gott, och så drar man ihop en ilsken folksamling som kommer beväpnade med stenar. Och Stefanus förstår att härifrån kommer inte jag komma levande. Och jag ska läsa lite om det är från Apostlagärningarna kapitel 7. Ifrån vers 55. När Stefanus ställs inför den här uppretade folksamlingen som har omringat honom med stenar i sina händer, beredda på att döda honom, så står det så här: men fylld av helig ande lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida, och han sa: se, jag ser himlen öppen och människosonen stå på Guds högra sida. Vart fäste Stefanus blicken när det var jobbigt i livet? Han tittade inte på problemen. Han tittade inte på människorna som ville döda honom. Han skickade upp blicken. Och det är ju intressant att när han tittar uppåt så står Jesus på faderns högra sida. Jesus säger att han ska sitta på tronen vid sin faders högra sida. Men i det här fallet så står han upp. Och jag tror att han sträcker ut sina händer mot Stefanus och säger: välkommen hem till mig. Jag har en plats för dig här hemma. När det är tufft i livet så behöver du och jag lyfta blicken och så titta på Jesus. Det är så lätt att jag tittar på problemen runt omkring mig. Men vi uppmanas i Bibeln att titta på Jesus. Berättelsen om Petrus när han går på vattnet är ju en fantastisk berättelse. Det är nog en av mina favoritberättelser i Bibeln. Tänk dig att du är ute på sjön tillsammans med de andra lärjungarna. Och det är storm och det är eländigt, och så händer någonting där borta. Och du tror att det är ett spöke som kommer gående på vattnet. Sen förstår de att det är Jesus. Och Petrus, jag vet inte om han fattar vad han säger, men han ropar: Jesus, om det är du, så säg åt mig att komma till dig. Och Jesus säger: men kom då Petrus. Och där och då så sätter sig Petrus på relingen, svingar över ena foten och sen andra foten. Och alla vet ju att det går ju inte att gå på vattnet. Jag vet inte om du har prövat någon gång. På isen möjligtvis då, men det går ju inte att gå på vattnet. Han gör ju det omöjliga, och så går han fram emot Jesus. Men på vägen fram till Jesus så tror jag att Petrus tappar blicken på Jesus. Och så börjar han titta på allt det andra runt omkring. Stormen, vågorna, insikten slår honom att jag kan ju inte gå på vattnet. Vad håller jag på med? Och så börjar han att sjunka. Då är Jesus där, sträcker ut en hand, drar upp på dem och så får de gå tillsammans. Jag tänker att så länge Petrus hade blicken fäst på Jesus så kunde han gå på vattnet. Men när blicken började titta på allt det andra runt omkring, då gick det inte längre att gå på vattnet. Och ibland så behöver du och jag gå på vattnet. Det behöver inte vara att vi rent fysiskt går på vattnet. Men vi ställs för en situation där vi inte känner oss helt bekväma. Det kanske är att Gud lägger någonting på ditt hjärta. Att gå och besöka någon, att säga någon, att göra någonting. Eller också är du i en situation i livet där du inte vet hur ska det här gå. Och så är det så lätt att vi tittar på det omöjliga när vi istället uppmanas att ha blicken fäst på Jesus. Jesus säger att för Gud är det omöjligt, för människor är det omöjligt, men för Gud är ingenting omöjligt. Så vi behöver ha blicken fäst bakåt, påminna om vad Gud har gjort. Vi behöver ha blicken fäst framåt, gå genom livet, räkna med Jesus, och så behöver vi ha blicken fäst uppåt, fäst på Jesus, för att vi ska våga gå i det som han har tänkt att vi ska gå på. Men jag tror också att vi måste låta blicken titta runt omkring oss. När jag tittar runt omkring mig, det är då jag upptäcker er, eller hur? Om du tittar till höger nu så ser du människor. Sitter du längst ut på raden så ser du en vägg. Men titta åt vänster då, då ser du människor. Titta framåt, bakåt. Vi ser ju varandra när vi tittar runt omkring. Och jag tror det är ganska lätt att vi i dagens Sverige, där vi är ganska upptagna med oss själva och med våran familj och med vårat, och många gånger är det ganska bra saker vi är upptagna med, att vi missar att titta runt omkring, att se varandra. Jag är helt säker på att en promenad genom Krokek gör att du kommer se behov. En promenad genom Norrköping gör att jag ser behov. När vi tittar på nyheterna, när vi läser tidningar, så ser vi behov. Vi behöver titta runt omkring oss. I Matteus kapitel 25. Och jag är glad att det är Jesus som säger det här. Det är inte jag som hittar på det här, utan det är Jesus som säger det här. Så har ju Jesus en liknelse. Eller vi får en glimt om hur det en dag ska bli när vi kommer till himlen. Så säger Jesus att människorna kommer faktiskt att delas upp i två olika kategorier. Den kategori som hjälpte den som var utan mat, utan kläder, och den som var utsatt. Och den grupp människor som inte gjorde det. Och jag önskar ju såklart, och det tror jag också du gör, att vi ska få hamna i den kategorin där Jesus säger, det ni gjorde mot mig, dessa mina minsta, det gjorde ni också mot mig. Och människorna ska säga, men när liksom hjälpte vi dig, eller när gjorde vi det här för dig? Det är så lätt att jag i min iver att göra någonting som jag tycker är ganska bra missar att göra någonting för de människor som vi har runt omkring oss. Det vi gör mot en av de minsta i samhället, det gör vi också mot Jesus. Ingen kan ju göra allt, men jag är helt säker på att alla kan göra något för någon. Och det där något för någon kan ju vara allt som den personen behöver. När jag tittar på världens behov och världens bekymmer så skulle jag kunna säga att det är omöjligt. Jag kan inte göra något åt det här. Jag har ju fullt upp med mitt eget. Jag ska få mitt liv eller min familj eller min situation att fungera. Men jag tror att vi behöver titta runt omkring oss och bestämma oss för att jag ska åtminstone göra något för någon. Och sen så kan någon annan få göra något för någon annan. Och sen så kan vi tillsammans göra något för några. Och sen har vi varit med och förändrat ett samhälle eller en situation. Den här bönerna som vi bad i början av gudstjänsten för människor i utsatthet, det är att göra något för någon. När vi ger av våra pengar till en organisation eller till församlingen, så är det att göra något för någon. Ett vänligt ord till den du möter när du åker och handlar, det är att göra något för någon. När du får den här tanken att jag kanske borde höra av mig, det var länge sedan jag ringde, vem du nu än är, så är det att göra något för någon. Och jag tror inte att det alltid behöver kosta oss så mycket. Men för den vi gör det för så kan det betyda så otroligt mycket. Så titta bakåt. Påminn dig om vad Gud har gjort. Det skapar tro för framtiden. Titta framåt. Ha blicken framåt. Gå genom livet och lita på att Gud finns med. Fäst blicken på Jesus. Det är så lätt att jag fäster min blick på omständigheterna, problemen. Och då tar de över. Fäst blicken på Jesus. Och låt blicken också flacka fram och tillbaka, höger och vänster, både i trafiken och när du går genom livet. Så ser du människorna och så ser du behoven. Och så är jag helt säker på att vi alla kan göra något för någon. Det var de fyra punkterna som jag skulle vilja skicka med er. Och jag skulle vilja be tillsammans. Och jag vill tro att det här vill träffa, eller det här behöver träffa dig och mig. Och vi kan gensvara på lite olika sätt. Jag tror vi kommer att ha en stund av förbön efteråt. Där du sitter i bänken och så kan du få säga till Gud. Gud, här vill jag göra någonting. Titta framåt, bakåt, uppåt eller åt sidorna. Du kanske behöver berätta det för någon. Be någon att be för dig eller ett samtal efteråt. Berätta för någon. Jag tänker den som vill åka Vasaloppet till nästa år. Men redan nu säger det. Har satt sig i en både bra och dålig situation. För då kommer ju andra säga, hur går det nu med träningen? Men den som inte säger någonting har ju ganska lätt att hitta på en ursäkt för sig själv under årets lopp. Och så blir det inget Vasalopp nästa år heller. Så ibland så finns det en kraft i att säga något för till någon annan. För då kan vi hjälpas åt och påminna varandra på ett vänskapligt sätt. Att hur går det nu med din Vasaloppsträning? Eller hur går det nu med att du ska försöka titta lite mer bakåt eller framåt, uppåt eller åt sidorna? Så blir du träffad av det här så våga också dela det med någon annan. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för din omsorg. Inte bara om oss utan om hela världen, Herre. Tack att du valde att lämna himlens härlighet för våran skull. Tack att vi har fått lära känna dig och nu ber jag att vi som har fått lära känna dig, vi ska få mod och kraft att lyfta våran blick, att se dig, att se andra människor. Hjälp oss att komma ihåg, bli påminna om vad du har gjort i våra liv och att det ska få skapa tro för att du också i framtiden kan göra någonting i våra liv. Hjälp oss att stå där med det som vi har fått ifrån dig och som Moses får lyfta fram det till dig och så ber vi att du ska välsigna det som vi har i våra händer och att du ska använda det. Inte bara för våran skull utan också för andra människors skull. Tack för din omsorg. Tack för din omsorg om den här platsen. Om den här församlingen. I Jesu namn. Amen.